välkomna till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna.
Det här avsnittet så ska vi ha temat semestermord.
Ja, eller mördande resenär.
Ja, men du har en som reser runt och dödar på vägen.
Kan man säga?
Ja, mitt fall så är det offret var på semester.
Stackare.
Mm. Ja, tragiskt fall kan jag säga.
Ja, du ser inte så att det skulle vara...
Nej. Alla mord är ju tragiska.
Men ja, såklart.
Vissa är liksom man bara... Men...
Jag tänker bara otur att man var på semester och gick det ödet till... Mm. Ja, det var självförhållet kanske.
Va?
Nej, med tanke på din min, hur du liksom...
Hon dödade inte sig själv.
Nej. Men alltså att hon blir dödad av någon. Att hon har satt sig i den situationen.
Nej, okej. Ja,
spännande i alla fall.
Kom höra mer om det om stund.
Mm.
Men du, som alltid, börjar.
Jag som alltid börjar. Yes. Jag vill bara lägga en liten varning i mitt för att det förekommer flera våldtäkter. Jag ska ta oss till ett nytt land. Kina.
Ja, där har vi inte tagit upp fall innan. Va?
Nej.
Det närmaste vi varit i Japan, va?
Mm.
Vi har nu inte haft något annat från Asien.
Nej.
Än Japan.
Alltså vi har ju haft...
För vi hade det Hanna som förgiftar...
Ja, hon ja. Mm.
Hon? Var inte den han? Nej, men den de inte visste vem det var. Som förgiftar i de här vending machines.
Ja, och sen hon...
Just det, änglamakerskan.
Yes.
Hade du också. Ja. Också från Japan.
Ja, och sen så kan man ju inte räkna så, men Urban Legends har vi pratat om.
Frog Boys hade du också, men det var Korea. Mm. Vi har haft lite Asien, men inte Kina.
Ja.
Mm.
Och mannen jag ska prata om, han kallades för The Monster Killer under sin verksamma tid.
Mm.
Och mannen jag ska prata om, han har också blivit den mest produktiva mördaren som kinesiska folket sett sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949.
Mm-hmm. I antalet då?
Tung titel, ja. Och mannen jag ska prata om heter Yang Xinhai. Yang, han föddes den... Varför blir jag alldeles skrattig?
För att han var Yang när han föddes.
Ja, Yang föddes den 29 juli 1968 i Shenyang-provinsen i Henan i norra Kina. Familjen hade det superdåligt ställt. De var fattigast i sin by.
Oj, det är ingen titel man heller vill ha.
Nej. Exakt. Och Yang var yngst av 4 syskon och han beskrevs som väldigt smart men introvert. 1985, när Yang är 17 år gammal, så hoppar han av skolan och vägrar återvända hem till sin by. Så att istället bestämmer han sig för att resa runt i Kina och ta de jobb som finns. Främst som, jag menar, allt i allo, kanske fixar något staket på någon bondgård eller, ja.
Så han söker upp människor liksom för att behöver ni hjälp med någonting?
Ja. Och mellan 88 och 99 blir Yang dömd till arbetsläger. Alltså det är 3 olika provinser. I Xi'an, Shaanxi och Xiaxuang, så vi att det uttalas. Så vi tar det snabbt. främst för stöld. Så att ett arbetsläger för stöld.
Men var det 3 olika domar då? Under de här åren?
Ja, precis.
Det var inte ett långt straff?
Nej, och jag har skrivit lite konstigt också. För att 96 så får han 5 års fängelse. Då han har blivit dömd till försök till våldtäkt. Men han släpps 99. Och mellan 99 och 2003, det är då han utför de här bestialiska morden. Han utför de mest på landsbygden i 4 provinser. Anhui, Hebei, Henan och Shandong. Jag har ju inte hittat jättemycket om han så, men det som var hans, det han väl var mest känd för, det var väl att han kom på natten. Ja, signumet, att han kom på natten. Dels för att det var svårt för att se han, tänker jag.
Typ night stalker.
Ja, fast så. Att han här är inte så trevlig att han går in och chats lite, utan han går in och boom direkt. Så att han får ju night stalker och var...
The Night Stalker är lite som Gevalias reklam när du får oväntat besök.
Ja, han sätter ju Ramirez till att vara the nice guy i jämförelse med sig själv. Men ja, men det är ju svårt att se han när det är mörkt, så Då går han in i folks hus och ibland så dödar han en person, men ibland kan han döda flera familjer. Han skiter liksom i ålder och så. Personerna han dödade var främst bönder. Och vapen han använder sig av, det är ju typ det han hittar. Yxor, hammare, spadar.
I deras hem då?
Mm. Och vid varje nytt mord så hade han nya kläder på sig. Och för stora skor.
Du, det är en sak jag har tänkt på. Alltså jättelänge. Alltså sen jag typ började titta på true crime när jag var liten. När de hittar så här skoavtryck och så. Mm. Jag har alltid tänkt det. Om de kan se om man har för stora skor på sig eller för små. För annars kan man ju bara köra det. Ha en storlek 38 i skor. Så tror alla, oh, den här mördaren har storlek 38 skor. Mm. Eller de kan se på ett skoavtryck att det har varit för mycket vikt. Jättekonstigt.
Fan vad ball. Bob, den här människan mördade sina offer i stilettklackar.
Nej, men eller om man tar en storlek 46 Nike-skor, säger vi. Så tänker de, vi letar efter någon som har storlek 46, men så har personen kanske 41. Jag har ju alltid undrat om de kan se då att, men där är inte tillräckligt med samma vikt framme vid tån.
Fan vad svårt.
jag vet, men det kan en massa strumpor i. Alltså du ska ju bara göra det för att om du skulle mörda, du skulle inte gå ut
en
hel dag.
Som de kunde säga, Bob, du... Mördaren är en kvinna, men hon har nog storlek 40 skor, men...
Jo, men jag tänker så... Vi säger...
Men hon har tagit ett par 57 år!
Ja, men jag tänker liksom om någon har storlek 40, säger vi. Så tar hon på ett par 38.
Mm.
För att nu är tekniken så pass avancerad, så jag tänker att... Jag menar, foten ligger ju inte på samma sätt som... den gör om du har din rätta storlek.
Nej.
Står det jag tänker då? Mm. Du får typ vika tårna och sånt om det är för liten sko. Mm. Så tänker jag om de kan se på ett avtryck att men där är lite för mycket tryck.
Ja, jag är med
för att det är lite mer in, lite djupare.
Indent, ja.
Precis.
Ja, det är intressant. Jag kan inte svara på det.
Nej.
Det var ett konstigt om jag kunde.
Ja, men jag tänkte på det, alltså jag vet inte hur många år jag har tänkt på det. För jag tänker, varför tar man inte bara då ett par skor som inte passar och inte är ens egna? Men han har ju gjort det ju.
Ja,
så det är lite
men
spännande.
Vet du hur det gick för honom? Jag har ju inte sån, ja de kunde säga att det var för stora skor.
Ja, eller de har inte gjort en sån.
Nej, han hade ja, just det, att han hade nya kläder och för stora skor på sig. Jag kommer inte sitta och läsa upp 67 mord som han har utfört.
67 stycken.
23 våldtäkter till också. Och varav 10 av de våldtäkterna hade för avsikt att ge offret allvarliga skador. Lite hur han då kunde jobba. I oktober 2002 så dödade han en pappa och hans 6-åriga dotter med en spade. Samma kväll, natt, våldtar han en kvinna så grovt att hon fick svåra hjärnskador. Men hon överlever attacken. Sen vet jag inte riktigt om han är på ett nöjesfält. Eller ett nöjesställe. För jag har bara skrivit nöjesställe.
Mm-hmm.
Så att det kan ju vara vad som helst. Men att det är den 3 november 2003. Och då är han på det här stället i Hebei. Och då utförs en rutinmässig poliskontroll. Av själva stället. Och polis tycker att Yang beter sig märkligt. Så de tar med sig Yang till stationen för förhör. Och den som förhör honom, han upptäcker att Yang är efterlyst för mord i då 4 provinser. Den 1 februari 2004 så döms Yang till döden i Henan. Han blir dömd till döden genom skjutning. Och han avrättas den 14 februari av en skjutgrop. Vilken alla hjärtans dag han fick.
Ja, men det förtjänar han.
Ja, faktiskt. Vid tidpunkten för hans mordvåg så skrivs det i media om att han utfört det längsta och grymmaste morden som Kina då har sett.
Mm.
Och de har ju frågat om hans motiv. Varför har du gjort detta? Alltså, vad har lett dig till att göra detta? Enligt media så vid tiden han fängslades så var Yangs motiv att hans mord var en hämnd på samhället. Dels väl för att han var fattigast i sin hemby. Men också ett resultat av att en gammal flickvän gjort slut med honom. flickvännen ska ha lämnat honom vid tidigare domar för stöld och våldtäkt. Och det är väl klart att hon ska ha gjort det. Det är ju bara rätt.
Men det är också så vekt.
Mm.
Ja, jag gillar inte samhället, så då ska jag gå ut och döda människor som inte har någonting med min uppväxt att göra.
Nej, så jag mördar 67 stycken kvinnor, barn och män. Skiter i vad det är för... Och jag våldtar 23 stycken, varav 10 då avsiktligt ska ha...
Inte ska ha klarat sig.
Ja, men eller hur? Mm. Han ska senare också ha sagt att han fick en njutning av våldtäkterna och morden. Och att det var ett rent nöje att stjäla. Han själv har ju aldrig svarat på vad hans riktiga motiv var. Men han ska ha uttryckt följande. När jag dödade människor hade jag en längtan. Detta inspirerade mig att döda fler. Jag brydde mig inte om de förtjänade att leva eller inte. Det var inget jag brydde mig om. Jag har ingen längtan av att vara en del av samhället. Samhället är inte min oro.
Nej, och det var bra att de som dömde han till döden inte brydde sig heller.
Det har bara tagit lång tid och att han förblödde.
Mm, sköt fel.
Skjuter dig i knät. Som man gjorde i James Bond. Jag och min bror, vi hade Nintendo 64 när vi var små.
Mm.
Så hade vi den här Goldfinger. När du gick in i en bana så kunde du lägga dig någonstans och så smygskjuta på fienden.
Ja, det låter mycket som fienden.
Ja, så kunde man smygskjuta dem i benet och de bara "Åh!" Och så reste de sig upp igen. Alltså lite så att de fick lite ont och sen... Jag blev inte skjuten i benet.
Alltså när jag var liten så var det en tjej, vi gick på förskola tillsammans, så hade hon Nintendo 64. Nej, det var du som hade den, sa du.
Mm.
NES. Du vet den, gråa.
Ah!
Ja. Mm. Och så hade hon ett fightingspel där man fightade som street fighting. Och sen så när man fightade stod på den här gatan, så störde sig grannarna i huset på oss och slängde ner blomkrukor. Så fick man den i huvudet och blev ett...
Ja.
Så roligt. Och hon fick alltid det i huvudet som jag så kissa på mig. Så mycket jag skrattade. Så roligt.
Men det var mitt fall. Det var väldigt kort om han. Men behöver inte höra så mycket om...
Du vill den. Inte gå in på details.
Nej. Idiot.
Då har jag ju tvärtom, som vi sa innan. Han reste ju och besökte sina offer, om man säger så. Och här har jag offret, va? Typ på semester eller så.
Ja.
I alla fall, jag skulle ha ett annat fall. Och i sista sekunden så ändrade jag mig. Jag hörde om det här fallet när jag var liten. Och det är ett av de här fallen som... Vissa bara fastnar av olika skäl. Man kan få komma ihåg någon detalj eller något sånt. Men det här är ett av sådana fall som fastnade. Men när jag skulle skriva om det så hade jag helt glömt bort vad gärningsmannen hette, vad offret hette. Så jag hade liksom inget att gå på. Så jag fick sitta och googla typ en halvtimme. Och liksom olika delar, så här detaljer och så. Så till sist hittade jag det. Detta september 1994 och 67-åriga Rhoda Nathan från New Jersey är i Cincinnati, Ohio, för att fira sin bästa kompis Elaines barnbarns bar mitzva. En bar mitzva firar man som jude när en pojke är 13 år, för då är han man eller vuxen nog, anses det.
Ja, precis.
Ja. Och då flickornas motsvarighet heter bat mitzva.
Ja, precis.
Och det firas också när flickorna är 13.
Mm-hmm.
Hon och hennes sällskap, som består av då bästa kompisen Elaine, som hon har varit bästis med i 50 år. Och Elaines pojkvän Joe och Rhoda. Och de delar rum. De bor på hotellet Embassy Suites som ligger i den lugna delen av Cincinnati som heter Blue Ash. Jag kollade upp Blue Ash och det anses vara ett av de bästa ställena att bo på i Ohio.
Mm-hmm. Kom ihåg. Om man skulle åka dit.
Jag skulle flytta till här. Detta tidigt lördag morgon och Joe och Elaine går ner för att äta frukost. Det går före Rhoda för att hon ville duscha och behöver lite mer tid på sig för att göra sig klar. Mm. Nu så att de här tre delade rum, så hon ville ju göra sig ordning och så här gå runt i handduken utan att de var där.
Ja.
När paret går så är det Joe som stänger dörren och han ser till att den stängs riktigt. Cirka 30 minuter senare så är Elaine och Joe klara och går upp till rummet igen. När de öppnar dörren så möts de av en otäck syn. De hittar Rhoda medvetslös på hotellgolvet. Men först så är de inte riktigt säkra på att det ens är Rhoda. För hon har fått ett mörkare färg i ansiktet och hennes ansikte är väldigt svullet. Hennes kompis Elaine säger då att hon tyckte inte ens att det såg ut som att det var en vit kvinna som låg på golvet. För hon har ju jättemycket blåmärken, så hon har fått en lila-aktig ton i ansiktet och så har liksom blivit mörkare. Hon gick inte att känna igen. De kallar på hjälp och människor kommer in då för att hjälpa till och gör hjärt- och lungräddning på henne medan ambulansen tillkallas. När ambulansen kommer så kör de Rhoda snabbt till sjukhuset, men hennes liv går inte att rädda och hon dödförklaras när hon anländer till sjukhuset. Vad hände med Rhoda? Hade hon fått en hjärtattack? En allergisk chock? Hade hon ramlat och slagit i huvudet? Man tror först att det är en olycka, att det är en kraftig hjärtattack hon har fått, samma kraftig. Att en stor hjärtattack hon har fått.
Ja.
Men när Elaine märker att det fattas $500 i hennes plånbok så börjar hon dra sig till minnes att det ser inte ut som att Rhodas halsband som hon alltid bar hängde runt hennes hals när de hittar henne. Och det här halsbandet som hon hade på sig när hon sov, när hon duschade, när hon var och simmade, det lämnade aldrig hennes hals. Den här upptäckten gör Elaine då relativt snabbt. Och som jag förstår det så hade man inte hunnit obducera Rhoda. För jag tror hade man gjort det så hade man då förstått att det rörde sig om ett mord.
Mm.
Man spärrar av rum 237 som är nu en misstänkt mordplats. Polisen som var där säger att det var ett av de mest brutala morden de har sett under sin karriär. Rhoda hade blivit brutalt misshandlad till döds, fastställer man. Hon hade både blivit slagen med knytnäve och med minst två verktyg eller vapen. När polisen går igenom rummet så ser man att det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i rummet. Så man tror att kanske det var någon hon kände, att någon hon har öppnat dörren för. Men man tycker inte att det är så troligt med tanke på att hon hittades iförd en handduk. Och så tänker jag också, i och med att hon inte var från Cincinnati, så kanske inte det var så troligt att hon kände människor
där. Nej.
Som kommer på besök så tidigt på morgonen. Men det gör väl det lite lättare för polisen, för att det har ju ett tidsspann på cirka 30 minuter från Elaine och Joe gick ner för att äta tills de kom upp till rummet igen. Man pratar med personalen på hotellet och ingen vet något eller har sett eller hört någonting som var suspekt. 3 dagar efter mordet så uppsöker Elwood Jones sjukhuset för att hans hand har blivit rejält svullen. Elwood Jones, han jobbar som en fastighetsskötare på samma hotell.
Mm-hmm.
Han berättar för läkaren John McAdoo att han har skurit sig på en metallcontainer som de slänger skräp i på hotellet där han jobbar. Elwood har då skurit sig och såret har hunnit läka när han kommer till sjukhuset. Men det är en kraftig infektion under huden.
Mm-hmm.
Och det här varet och infektionen kommer inte ut för att såret har läkt. Dr. McIndoe måste då skära upp den delen som har infekterat så att varet kan komma ut. När han skär i Elwoods hand, när han skär i Elwoods hand så sprutar det ut var och vävnader, infekterad vävnad. Det skjuter så långt som 25 cm. När man då skär upp Elwoods hand så kan man se att skadan är rätt så djup. Man får operera hans hand 2 gånger. Man sätter in en antibiotikakur på honom och han får stanna på sjukhuset i 5 dagar. Hade han inte sökt läkarhjälp så hade chansen varit väldigt stor att han hade kunnat dö av denna infektionen för att den var så kraftig.
Det här är typ som en blodförgiftning.
Mm. Dr. John McEndoe, som då är en handkirurg, har sett en del olika handskador under sin karriär. Och han tycker att just denna passar inte riktigt in på en skada som man hade fått om man hade skurit sig på metall. Han har opererat händer med samma skada 3 gånger innan, och det är en typisk fighting-skada, berättar han. Men för att vara säker så skickar han vävnad från Elwoods hand till labbet för en analys. Och när svaren kommer tillbaka så är det han misstänkte, för att infektionen har orsakats av en bakterie som heter Echinella corundens. Detta är en bakterie som finns i våra munnar och sitter djupt i placken vi har vid tandköttet. Om du har ett sår och slickar dig på såret så kommer du inte få den här bakterien i dig. Utan du måste förstöra placket för att den ska kunna ta sig ut. Mm-hmm. Så om du slår någon på munnen och du slår i handen i deras tänder, men det är så pass kraftigt slag så att det oroar placket. Tillbaka till Rhoda då, för när hon hittades så hittade man också en av hennes tänder på golvet som hade blivit utslagen. Under obduktionen så hittade man även en till utslagen tand i magen. Polisen pratade ju med de här som jobbar på hotellet, och då kommer det fram att när Elwood började jobba på morgonen, jag tror han började klockan 6 på morgonen, så var det ingen som märkte att det var något fel på honom. Men vid 8:30 tiden så såg de att han hade lindat in sin ena hand. Då blir ju det intressant för polisen, för att det var så kort efter mordet som de såg att han hade inlindad hand. Men han var okej innan mordet. Man går och pratar med hans läkare, men hans läkare vill ju inte berätta någonting för att han har ju tystnadsplikt. Men i Ohio så får detta brytas om polisen har starka misstankar angående skador som är relaterade till våld i grova brott. Så att läkaren gör inget fel med att ge ut informationen angående skadan, men han kan inte neka att ge polisen information, för då gör han något olagligt. Och då berättar läkaren att Elwood har berättat för honom att han skar sig på en container där han slängde skräp. Men de som jobbar på hotellet berättade att Elwood hade sagt att han skar upp sin hand på en metallbit i en trappa på jobbet. Men det är där han blir misstänkt.
Mm.
Läkaren berättade för polisen att han tyckte att handskadan var så pass annorlunda när Elwood kom in med den, så att han frågade Elwood om det var okej att dokumentera skadan genom att ta bilder så han kunde visa det för sina studenter. Och detta hade Elwood gått med på. Och dessa bilderna blev ju en del av bevisningen mot honom. Polisen får även reda på att Elwood hade lånat en huvudnyckel på morgonen. Alltså nyckel som öppnar alla dörrar på hotellet. På hotellet så har de en lista eller en logg, så när du lånade en sån här nyckel så skrev du i vilken tid du lånade den och vilken tid du lämnade tillbaka den. Och han har då skrivit in vilken tid han lånade den, kommer inte ihåg exakt tid, men det är precis innan mordet, det är liksom den morgonen.
Mm.
Och sen har han inte skrivit någonting på när den tillbaka lämnade, så att han inte lämnat tillbaka den. Och det är ju inte konstigt att han har lånat en huvudnyckel med det jobbet han har.
Mm.
Men när man lägger pusselbitarna så blir det ju konstigt helt plötsligt. Mm. När polisen kollar upp Elwood i brottsregistret så ser man också att han har blivit dömd för inbrott och stöld 3 gånger. Man får en husrannsakan beviljad på både hans hem och hans flickväns hem. Man skickar hans jobbuniform till labbet och det hittar inga spår av Rhodas DNA på den. På mordplatsen så har man också hittat ett blodigt fotavtryck på golvet, men Elwoods skosylemönster matchar inte det som var i blodet på mordplatsen. Man hittar dock halsbandet som Rhoda alltid bar, men så försvann det under mordet. Man fastställer snabbt att det var hennes halsband, för det var ett halsband som hon har fått av sin man, som han hade designat och lät göras av hans mammas förlovningsring. Man hittar även två dörrkedjor som matchar märkena på hennes kropp, som man tror har använts i slagen. Hon har även ett märke på kroppen som matchar mönstret på en walkie-talkie som används på hotellet. Det är ju omöjligt att veta om de här stämde, för att hon är ju redan begravd när de gör de här fynden, så att de kan ju bara matcha det mot bilderna. Jag menar, vi är ju liksom i 3D med djup och vi är inte helt platta, men på en bild så blir man ju platt för att det är en platt bild. Mm. Så det blir ju inte rätta vinklar att kunna jämföra. Men vid den här tiden så har FBI en teknik som kan hjälpa dem, och det är en maskin där man lägger en bild och så flyttar den på sig för att typ skapa ett djup, och då kan man jämföra de här märkena med dörrkedjorna. Enligt FBI så var det här en perfekt match med dörrkedjorna, men med walkie-talkien så kom resultatet tillbaka som... De kunde säga om det var märken från den walkie-talkien eller inte. Så polisens teori är att när Elaine och Joe gick ner för att äta frukost, så var Elwood på våningen och såg paret lämna rummet. Han trodde att rummet då var tomt och tog med sig sin verktygslåda som innehöll bland annat de här dörrkedjorna då. För att om paret skulle komma tillbaka så kunde han bara säga att jag är här för att byta dörrkedjor på dörren.
Ja, ja, ja. Mm.
Han hade redan huvudnyckeln då, för han hade ju lånat den tidigare då på morgonen.
Mm.
Rhoda var i badrummet och hade precis kommit ur duschen. Elwood tar det $500 från Elaines plånbok och blir överraskad när Rhoda kommer ut från badrummet. Han tar en av kedjorna och använder dem som knogjärn och slår Rhoda gång på gång. Han slår två av hennes tänder och kommer åt hennes tänder så han får ett sår och får i sig Echinella-bakterien, och den orsakar då infektionen. När hon ligger livlös så rycker han hennes halsband och lämnar rummet. Under rättegången så hävdar Elwood att han är oskyldig. Han hävdar även att polisen har satt dit honom och det var de som planterade Rhodas smycke i hans verktygslåda. Han var bara där på hotellet och gjorde sitt jobb, men att polisen har satt dit han då för att de har sett att han tidigare har varit dömd för stöld. Men bevisningen är stark mot honom och det tar juryn bara 10 timmar för att komma överens om att Elwood är skyldig till mordet på Rhoda Nathan. Och domaren ger han en dödsdom. Elwoods syster blev förbannad och säger att polisen satte dit hennes bror, och åtalet och domaren var med på det och bör utredas.
Men herregud.
Vi spolar fram 29 år och kommer fram till januari då, detta året, när han släpps fri i väntan på en ny rättegång. Och han fick en ny rättegång beviljat i december 2022, precis innan jul.
Mm.
Och egentligen så skulle han sitta i fängelset tills hans nya rättegång. Men då i januari så bestämde man att han kan vara ute i det fria tills hans nya rättegång börjar. Han får den nya rättegången för att hans försvar hävdar att det är saker som aldrig kom fram vid den första rättegången. Bland annat att Rhoda hade hepatit B, och hade det hänt som polisen hävdar att hennes tänder orsakade det här såret på hans hand, då hade han också fått hepatit B. Men när de har testat honom så har han varit negativ. Så den 14 januari då sätts han på fri fot, eller han är en fri man då, fram tills andra rättegången börjar då i februari 2024. Det är för mycket som pekar på honom.
Ja, jag tycker inte ens han låter oskyldig.
Nej. Så det var mitt fall. Så får vi se vad som händer februari 2024.
Ja, ni kan höra det på den.
Kommer uppdatering då.
Fan news.
Om det ens är... dun, 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 dun. Ja, om det ens är intressant.
Hej och hej, Johanna och Sara rapporterar.
Live från Ohio! Cincinnati! Här är vi. Står ute på rättssalen. I nästa avsnitt så kommer vi ha Spårlöst försvunnen 3. Och då kommer jag ha en uppdatering på ett annat Spårlöst försvunnen fall. Så, tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra.
Yep.
Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!